Kapitel 1. Kroken, sidan 13. En kall vind vräkte sig genom natten över det snötäckta landskap som nu i 3 dagars tid hade varit vittne till hur män dödade varandra. Det fanns ett bett i luften, men kölden var inte så svår som Lärn väntade sig av årstiden. Likväl var det kallt nog för att stålet i hans harnesk skulle leda in kylan genom rocken och för att andedräkten skulle bolma framför hans ansikte när vinden inte slet den med sig. Ovanför hade himlens nattsvarta precis börjat ge vika och stjärnornas glittrande dammkorn slocknade sakta ett efter ett. Den trinda månskäran hängde lågt på himlen, och i dess sken kunde man nätt och jämnt urskilja männen som vaktade det stora lägret, som var uppfört i en vid, gles dunge av ek- och läderbladsträd. Inga eldar brann här, de skulle ha avslöjat lägret för ejlkrigarna. Lärn hade stridit mot ejl långt före detta krig, i de kinariska kärrmarkerna, som en plikt mot vänner. Ejlmän var tillräckligt svåra motståndare i dagsljus. Att möta dem på natten var som att singla slant med livet som insats. Fast det hände förstås att de hittade en utan att man tände några eldar. Med sin stålbehandskade hand vilande mot svärdshjältet svepte han åter manteln om sig och pulsade vidare genom snön på sin inspektionsrunda. Det var ett mycket gammalt svärd. Skapat med kraften före världsfallet, under skuggans krig, då den svartes beröring en tid hade nått världen. Från denna länge sedan svunna ålder levde endast sägner kvar, förutom den kunskap Eisedena kunde tänka säga. Men hans svärd var ett hårt, påtagligt faktum. Det kunde inte brytas och äggen behövde aldrig vässas. Fästet hade bytts oräkneliga gånger under seklernas lopp, men själva klingan blev inte ens matt. En gång i tiden hade detta svärd tillhört Malkiers kungar. Nästa vaktpost som han kom fram till var en kort undersättsig kar i lång mörk rock som stod med ryggen stöd mot en kraftig ek och huvudet hängande mot bröstet. Lärn rörde vid hans axel. Och då rätade mannen på sig med ett ryck, så hastigt att han nästan tappade den sensträngade pilbågen av horn som han höll i sina handskklädda händer. Kåpan på hans mantel gled tillbaka och blottade en spetsig stålhjälm. Men mannen drog snabbt fram den igen. I det svaga månskenet kunde Lärn inte urskilja anletsdragen innanför hjälmens gallervisir. Men han kände igen mannen. Läns egen hjälm var öppen, så som var brukligt i det svunna Malkier, och kröntes av en månskära i stål. Jag sov inte, er snåd, skyndade mannen att säga. Jag vilade bara lite. Vaktposten, som hade domaniernas kopparbruna hy, lät skamsen. Med all rätt. Det här var inte hans första slag, inte heller hans första krig. En ejlkrigare skulle ha väckt dig genom att skära upp halsen på dig, eller att sticka ett spjut genom ditt hjärta, Bashram, sa Lärn med låg röst. Ett lugnt tonfall fick folk att lystra bättre än om man gormade och skrek, så länge det också förmedlade fasthet och övertygelse. Det kanske vore bättre att inte stå så nära det frestande trädet. Han påtalade inte för Bashram att även om ejlmännen inte dödade honom, så riskerade han att förfrysa sig om han stod stilla för länge. Det visste Bashram redan. Vintrarna i Eradoman var nästan lika stränga som de i gränslanden. Domarningen mumlade en ursäkt, förde respektfullt handen till hjälmkanten och flyttade sig 3 steg bort från trädet. Nu stod han rak i ryggen och spejade ut i natten. Och han trampade med fötterna så att han inte skulle förfrysa tårna. Det ryktades om att det fanns Aesir Jair bort mot floden till, som hade helandets gåva, och kunde trolla bort sår och sjukdomar som om de aldrig funnits. Men utan deras hjälp var amputation det brukliga botemedlet mot kallbrand. Annars kunde rötan ta hela foten eller rent av benet. I vilket fall som helst var det visast att inte befatta sig med Aesir mer än vad som var absolut nödvändigt. Flera år efteråt kunde det visa sig att någon av dem hade fäst en tråd vid den bara för den händelse att hon skulle behöva dra i den någon gång. Aesir tänkte långt framåt. Vem de använde i sina planer och hur de gjorde det verkade de inte bry sig mycket om. Det var ett skäl till att Lärn undvek dem. Hur länge skulle Bärsren vara alert? Lärn önskade att han kunde svara på det. Men det tjänade ingenting till att skälla mer på domanien. Alla de män som han hade under sitt befäl var fullständigt utmattade vid det här laget. Förmodligen var varenda soldat i vad som så ståtligt kallades för Storförbundet. Ibland Högförbundet eller Högalliansen. Eller ett halvdussin andra namn, varav en del definitivt inte var smickrande. Förmodligen var varenda soldat nära att stupa av utmattning. Att strida var svettigt göra, med eller utan snö, och tröttande. Många gånger var männen så spända att musklerna kunde knyta sig, även när de hade tillfälle att vila en stund. Och de sista dagarna hade de tillfällena inte varit många. Lägret rymde mer än 300 man, varav hela tiden en fjärdedel hade vakttjänstgöring. När fienden var Eil ville Lärn ha så många öppna ögon som möjligt. Och innan han hunnit gå mer än 200 steg från Bärsram hade han fått väcka 3 man till. En av dem stod rätt upp och ner och sov utan något stöd alls. Gamle James stod helt enkelt där med lyft huvud och öppna ögon. Det var ett knep som många soldater lärt sig, särskilt gamla soldater som James. Den gråskäggiga mannen protesterade att han inte kunde ha sovit. Han hade ju stått rakt upp och ner. Men Lärn avbröt honom och sa att om han kom på honom med att sova på sin post igen skulle James vänner få veta det. James stod först bara och gapade, men sen svalde han åt. Det ska aldrig hända igen i snåd. Må ljuset sveda min själ om det gör det. Han lät innerligt uppriktig. En del skulle ha varit rädda att få en rejäl omgångsstryk för att ha utsatt sina vänner för fara. Men med tanke på James umgänge handlade det nog mer om att han var livrädd för den förödmjukelse det skulle innebära att de fick veta att han blivit ertappad. Lärn kom på sig själv med att skrocka tyst när han gick vidare. Han brukade sällan skratta, och det här var en löjlig sak att skratta åt. Men det var bättre att skratta än att oroa sig över sånt han ändå inte kunde göra någonting åt. Till exempel att vaktposterna var så trötta att de slumrade till. I så fall kunde han lika gärna börja oroa sig över döden också. Det man inte kunde förändra fick man stå ut med. Plötsligt stannade han och sa med hög röst: Varför smyger du omkring, Bukama? Du har följt efter mig ända sedan jag vaknade. En överraskad grymtning hördes bakom honom. Bukama hade säkert trott att han var tyst, och sanningen att säga var det inte många som skulle ha hört det mjuka krasandet av hans steg i snön. Men han borde ha förstått att Lärn skulle göra det. Han var trots allt en av dem som hade lärt upp Lärn. En av hans första lektioner hade gått ut på att alltid vara medveten om sin omgivning, till och med i sömnen. Det var ingen lätt läxa att lära sig för en pojke, men endast de döda kan kosta på sig att vara försumliga. Och den försumlige är snart även död om han vistas i stora fördärv, bortom gränslanden. Jag har täckt ryggen för dig, meddelade Bukama buttert och kom fram till Lärn med långa kliv. En av dessa svartslöjade mörkvänner till Eilvildar skulle kunna smyga sig fram och skära halsen av dig, så oförsiktig som du är. Har du glömt bort allt jag har lärt dig? Brede kantige Bukama var nästan lika lång som Lärn, längre än de flesta andra män. Hans malkeriska hjälm saknade prydnad. Trots att han hade rätten till en. Han brydde sig mer om sina plikter än sina rättigheter. Vilket var som det skulle. men Lärn önskade att han inte förkastat sina rättigheter så fullständigt. När riket Melkir gick under hade 20 män fått uppgiften att föra Lärn Mandragoran, då bara ett spädbarn, i säkerhet. Endast 5 av dem hade överlevt den färden, och de 5 hade uppfostrat och lärt upp Lärn från det att han låg i vaggan. Bokana var den enda av dem som var kvar i livet. Hans hår var helt grått nu, klippt jäms med axlarna som traditionen förordade. Men hans rygg var ännu rak, armarna hårda och de blå ögonen klara och vakna. Bokana genomsyrades helt av traditionen. Hans hår hölls undan från ansiktet av en tunn flätad läderrem som vilade över pannan i en fåra som hade bildats under åren. Det var inte många som bar Hadori längre. Lärn gjorde det. Han skulle dö med den om huvudet, begravas med den och inget annat på sig. Om det fanns någon som kunde begrava honom när han dog. Han kastade en blick norrut mot sitt fjärran hem. De flesta skulle nog tycka att det var en märklig plats att kalla för hem. Men han hade känt hur det drog i honom ända sedan han begav sig söderut. Jag kom ihåg tillräckligt för att höra dig, svarade han. Det var för dunkelt för att han skulle kunna se Bokamas väderbitna ansikte ordentligt. Men han visste att den gamle blängde på honom. Han hade aldrig sett sin vän och lärare se ut på något annat sätt. Inte ens när han berömde sin elev. Bokama var stålklätt i människokött. Av stål var hans vilja och av plikt bestod hans själ. Tror du fortfarande att Eil har svurit den svarte sin trohet? Den andre gjorde ett tecken för att värja sig mot ondska, som om Lärn hade uttalat den svartes sanna namn, Shaitan. De hade båda sett vilken olycka som drabbade den som sa detta namn högt, och Bokama tillhörde dem som ansåg att man bara behövde tänka det för att dra till sig den svartes uppmärksamhet. Den svarte och alla de förlorade är fjättrade i Shaul Gul, rabblade Lärn för sig själv. Fjättrad av skaparen i skapelseögonblicket. Må vi vara trygga under ljuset i skaparens hand. Han trodde inte att det räckte att tänka namnet, men när det gällde skuggan kunde man inte vara nog försiktig. Om inte, varför är vi då här, sa Bokama buttert. Och överraskande. Han tyckte för all del om att beklaga sig, men alltid bara om oväsentligheter eller framtiden, aldrig om nuet. Jag har gett mitt ord på att stanna till slutet, svarade Lärn milt. Bokama gned sig om näsan. Den här gången kunde hans grymtning kanske vara skamsen, det var svårt att veta säkert. En annan sak han lärt Lärn var att en mans ord måste väga lika tungt som en ed svuren i ljusets namn. Annars var det inget värt. Eilkrigarna hade onekligen framstått som en hord av mörkvänner när de plötsligt vällt fram över den väldiga bergskedja som kallades världsryggen. De hade bränt den stora staden Carhain, härjat i riket Carhain, och sen, under de 2 år som förflutit sedan dess, kämpat sig genom Tyr och därefter Andor, innan de nått fram till dessa slaktfält utanför Tarvalon, staden på ön. Under alla de år som gått sedan världens riken mejslats fram ur det som varit Arthur Hökvinges imperium, hade Eil aldrig lämnat sin öken på andra sidan bergen. Före Hökvinges tid hade det kanske hänt, men det visste ingen säkert, utom möjligen Aesidena i Tarvalon. Och som så ofta annars sa kvinnorna i Vita tornet ingenting. Aesidena höll hårt i sina kunskaper och portionerade ut dem droppvis när och om de själva fann det för gott. I världen utanför Tarvalon var det dock många som påstod sig ha skönt ett mönster. 1000 år hade gått mellan världsfallet och troll och krigen. Det var i varje fall vad de flesta historiker ansåg. Dessa krig hade krossat de riken som funnits då, och ingen bestred att den svarta hade legat bakom dem, fjättrad eller ej. Det var lika säkert som att det varit den svartes hand som orsakat skuggans krig och världsfallet och slutet på sagornas ålder. Tusen år efter troll och krigen hade Arthur Hökvinge byggt upp ett kejsardöme som i sin tur hade krossats under 100-årskriget. Vissa historiker såg den svartes hand även där. Och nu, nästan 1000 år efter att Hökvinges imperium gått under, välde Eil fram över världens riken, brände och slog ihjäl. Det måste vara ett mönster. Det var säkert en svarte som hade satt dem på krigsstigen. Lärn skulle aldrig ha kommit söderut om han inte hade trott att det var så. Han trodde det inte längre, men han hade gett sitt ord. Han vickade på tårna i sina kragstövlar. Oavsett om han var van vid kylan skulle kölden bita sig fast i hans fötter om han stod stilla för länge i snön. Kom, vi går, sa han. Jag måste säkert väcka ett dussin män till, kanske två. Och sen göra en runda till för att väcka andra som hunnit dåsa till. De hade emellertid inte hunnit ta ett steg förrän det hördes ett ljud som fick dem att stelna till, genast på helspänn. Ljudet av en häst som skrittade i snön. Läns hand drogs till svärdsfästet och halvt omedvetet lossade han klingan ur skidan. Ett svagt skrap av stål mot läder hördes när Bokama gjorde likadant. Ingen av dem var rädd för ett angrepp. Eil red bara när det var absolut nödvändigt, och även då högst motvilligt. Men en ensam ryttare denna tid på dygnet måste vara en budbärare. Och nu för tiden var det sällan budbärarna kom med goda nyheter, särskilt inte på natten. Hästen och ryttaren tonade fram ur mörkret, ledda av en smal man som gick till fots. Att döma av pilbågen i hans hand var det en av vaktposterna. Hästen hade den krökta halsen hos ett tairenskt fullblod, och det var tydligt att även ryttaren kom från Tyr. Till att börja med föregicks han av en rosendoft som vinden förde med sig från pomadan som glänste i hans spetsiga skägg. Det var bara tairenier som var dumma nog att parfymera sig i fält. Som om eilkrigarna inte hade några näsor. Dessutom var det ingen annan som bar hjälm med hög kam över toppen och brätte som la mannens smala ansikte i skugga. En kort vit fjäder på hjälmen visade att han var officer, och även om hans grad var låg var det ett udda val som budbärare. Han satt hopkurad i sadeln med manteln tätt svept om sig. Det såg ut som om han huttrade. Tyr låg långt ner i söder. Längs Tyrs kust snöade det aldrig, inte så mycket som en flinga. Hur många gånger Lärnen läst detta hade han aldrig riktigt trott på det förrän han sett det med egna ögon. Här är han, Ersnod, sa vaktposten hest. Det var en gråsprängd saldän vid namn Racking som hade fått sin sträva röst för ett tag sedan tillsammans med ett ojämnt ärr som han gärna visade när han var drucken. Båda kom från en eilpil som hade träffat honom i halsen. Rakim tyckte att han hade tur som fortfarande var i livet, och det hade han rätt i. Dessvärre trodde han också att han skulle kunna fortsätta att jäcka döden om han nu klarat det en gång. Han utsatte sig för risker, och även när han inte drack brukade han skryta om sin tur, vilket var en dum sak att göra. Man vann aldrig någonting på att reta ödet. Först, Mandragoran, ryttaren höll in framför Lärn och Bokama. Han satt kvar i sadeln och såg tvekande på dem, säkert för att deras rustningar saknade utsmyckningar och de var klädda i enkla, till och med lite slitna yllekläder. Lite broderier kunde pryda ett plagg, men en del män styrde ut sig så att det såg ut som om de var klädda i gobelänger. Under manteln hade Tarenien förmodligen ett förgyllt harnesk och en glansig sidenrock i sina vapenfärger. De höga stövlarna var broderade med silverslingor som glimmade i månskenet. Hur som helst fortsatte mannen prata, nästan utan att ens hämta andan. Ljuset brände min själ. Jag var säker på att ni var närmast, men jag började tro att jag aldrig skulle hitta er. Först Emarus har satt av efter 500 eller 600 ale med 600 av sina knäktar. Han skakade lätt på huvudet. Det besynliga är att de är på väg österut, bort från floden. I vilket fall som helst sinkar snön dem lika mycket som oss. Och först Emarus tror att om ni kan bilda ett städ på åsen som de kallar för kroken, så kan han vara släggan som slår dem bakifrån. Först Emarus betvivlar att de hinner dit före gryningen. Läns min hårdnade. En del av sydlänningarna hade en konstig uppfattning om hur man skulle uppföra sig. Att inte sitta av innan man talar, inte säga vem man är. Som gäst borde han ha sagt sitt namn först av allt. Nu kunde Län inte säga sitt utan att låta skrytsam. Karn hade till och med underlåtit att framföra en hälsning eller en önskan om välgång från sin länsherre. Och han verkade tro att de inte visste att österut var på väg från floden Arinrin. Det sista var kanske bara vårdslöst tal, men resten var oförskämt. Bokama hade inte rört sig, men Län la ändå en hand på hans svärdsarm. Hans äldste vän kunde vara stingslig. Kroken låg en dryg rastmil från lägret, och natten var på väg att ta slut, men han nickade. Tala om för förste Maris att jag är där i gryningen, sa han till ryttaren. Han kände inte igen namnet på den tairenske fursten, men herren var så stor, nästan 200 000 man från ett dussin olika riken. Därtill kom soldater ur torngardet i Tervallon och en truppstyrka från ljusets söner, så det var nästan omöjligt att veta namnen på mer än en handfull av dem inblandade. Bokama, väck mannarna. Bokama grymtade, bryskt den här gången, och med en gest åt Rakim att följa efter stegade han in mot lägret. Han hojtade medan han gick. Upp och sadla, vi rider, upp och sadla. Rid snabbt, sa den namnlöse tairenien med i varje fall antydan till ett befallande tonfall. Förste Maris skulle inte bli glad om han skulle slå till mot ale-styrkan utan att det fanns ett städ som tog emot. Han verkade antyda att Län skulle få känna på Emarus brist på glädje. Län frammanade bilden av en låga för sin inre syn och kastade sina känslor i elden. Inte bara vreden utan allting, varje smula, tills det kändes som om han svävade i en tomhet. Efter åratals övning tog det honom bara ett ögonblick att uppnå Kordi, ettheten. Tankarna och hans egen kropp blev avlägsna, men i det här tillståndet var han ett med marken under sina fötter, ett med natten, med svärdet som han inte skulle dra mot denne oförskämde tölp. Jag sa att jag skulle vara där, sa han. Det jag säger gör jag. Han ville inte längre veta mannens namn. Tairenien gav honom en kort bugning ur sadeln, vände hästen och sporrade djuret till raskt trav. Län stannade i Kordi ett litet tag till för att vara säker på att hans känslor var under kontroll. Det var oerhört oklokt att gå i strid med vrede i själen. Vreden minskade synfältet och framkallade dumma beslut. Hur hade den där idioten lyckats hålla sig vid liv så här länge? I gränslanden skulle hans uppförande ha orsakat ett dussin dueller om dagen. Inte förrän Län var säker på att han återfått sitt lugn, nästan lika svalt i sinne som om han fortfarande varit svept i ettheten, vände han sig om. När han manade fram bilden av Tyreniens skuggade ansikte, åtföljdes den inte av någon vrede. Bra. När han kom fram till mitten av lägret i dungen befann det sig i skenbart kaos. Men den som visste bättre såg välordnad verksamhet och nästan ljudlös. Ingen slösade på vare sig rörelser eller ord. Det fanns inga tält att ta ner eftersom lastdjur skulle ha blivit ett hinder när det var dags för strid. En del män satt redan i sadeln med harnesken fastspända, hjälmarna på och fasta grepp om sina lansar med en fot vässat stål i änden. Nästan alla de andra var i färd med att spänna åt sadeljordar eller göra fast ryttarbågar i läderfodral och välfyllda koger bakom de uppskjutande sadelknapparna. De långsamma hade dött under första årets strider mot Eil. De flesta av dem som var kvar kom från Salde eller Candor. Några från Arradoman. En del Malkerier hade kommit söderut, men Lan vägrade att leda dem, till och med här. Bokama red med honom, men inte som hans underlydande. Bokama kom emot honom med en lans i ena handen och tyglarna till sin gulbruna vallack, solspjut i den andra. Han följdes av en skägglös yngling vid namn Canadrin, som försiktigt ledde dansekatt, länshäst. Den bruna hingsten var bara halvdresserad och Canadrin gjorde rätt i att vara på sin vakt. Till och med en halvdresserad stridshäst var ett skräckinjagande vapen. Fast den kandoriske ynglingen var förstås inte så oskuldsfull som han såg ut. Han var en effektiv och erfaren soldat och en sällsynt skicklig bågskytt som dödade med glatt mod och ofta skrattade i stridens hetta. Nu log han vid tanken på det kommande slaget. Dansekatt kastade med huvudet, också otålig. Hur erfaren Canadrin än må vara, kände Lan noggrant på Dansekats sadeljord innan han tog emot tyglarna. En illa spänd sadeljord kunde ge en lika snabb död som ett spjuthugg. Jag har berättat för dem vad vi ska göra, muttrade Bokama när Canadrin hade gått för att hämta sin egen häst. Men med så många ale kan ett städ snabbt förvandlas till en nåldyna om släggan inte slår till när den ska. Han beklagade sig aldrig inför mannarna, bara för Lärn. Och släggan kan bli en nåldyna om den slår till utan att det finns något städ, svarade Lärn och svängde sig upp i sadeln. Nu hade himlen fått en tydligt grå ton, fortfarande mörkgrå, men bara en handfull spridda stjärnor var kvar. Vi får rida snabbt för att hinna till kroken före gryningen, han höjde rösten. Sitt upp! Och snabbt red de. Först ett halvt milsteg i kort galopp, sen travade de en stund, och slutligen ledde de hästarna i rask marsch innan de satt upp igen och började om i galopp. I sagorna kunde folk galoppera 10 mil i taget, eller 20, men även utan snö skulle hälften av hästarna ha varit lama efter 4 eller 5 milstegs galopp. Resten skulle ha varit slut långt innan de kom fram till kroken. Den svinnande nattens mörker bröts endast av krasandet av hovar eller stövlar genom skaren, knarret från sadeläder och någon gång en dämpad svordom från någon som slog tån emot en sten som varit gömd under snön. Ingen ödade luft på gnäll eller prat. De hade alla gjort det här många gånger förr. Och männen och hästarna föll snabbt in i en stadig rytm som la milstegen bakom dem. Landskapet runt Tarvalon bestod mest av böljande slättmark, här och där beströdd med dungar och mindre skogsbestånd. Dessa var sällan stora, men alltid höjda i tätt mörker. Oavsett storleken iakttog Lan alltid dessa dungar noga när han förde sina män förbi dem och höll truppen på ordentligt avstånd från dem. Eil var mycket bra på att använda var gömställen de kunde hitta. Ställen där de flesta kunnat svära på att en hund inte skulle kunna gömma sig. Och de var mycket skickliga på att lägga sig i bakhåll. Det syntes dock inga rörelser. Av vad han kunde se kunde hans trupp lika gärna ha varit de enda levande människorna i världen. Det enda ljud han hörde som inte kom från dem själva var en ugglas hovande. I öster hade himlen hunnit bli mycket ljusare när åsen, som kallades för kroken, kom inom synhåll. Den trädlösa höjdsträckningen var mindre än ett mils steg lång och reste sig inte mer än ett 40-tal fot över den omgivande terrängen. men varje höjd gav en viss fördel från försvarssynpunkt. Namnet kom sig av att nordänden krökte sig tillbaka söderut. Något som var klart synligt när han placerade ut sina mannar i en lång rad längs krönet med sig själv i mitten. Det blev ljusare. Nu rådde det inga tvivel om den saken. I väster tyckte han sig urskilja vita tornets massiva vita kolonn som reste sig 4 rastmil bort. Tornet var den högsta byggnaden i den kända världen, men likväl övertrumfades det av det ensamma berg som reste sig ur slätten bortom staden på andra sidan floden. Berget syntes klart och tydligt så snart det fanns något ljus alls. Även den djupaste natt såg man de skymma stjärnorna. Drakberget skulle ha varit en jätte även i världsryggen, men här på slätten var det monstruöst, där det sköt upp genom molnen och förlorade sig där ovan. Dess brutna topp befann sig högre upp över molnen än de flesta berg reste sig under dem, och från den steg alltid en tunn rökplym, en symbol för hopp och förtvivlan. Ett berg ur en profetia. Mukama kastade en blick på det och gjorde återigen ett tecken för att avvärja ondska. Ingen ville se den profetian gå i uppfyllelse. Men det skulle den förstås, en dag. Västerut från den låga åsen låg landet i mjuka böljor i mer än ett mils steg. Sen tog ett av de större skogspartierna vid, ett par mil brett. Mellan åsen och träden var 3 stigar upptrampade i snön där ett stort antal hästar eller män till fots hade passerat. Utan att gå närmare var det omöjligt att säga vem det varit, Eil eller soldater ur det så kallade förbundet. Det enda som var säkert var att spåren hade gjort sedan det slutade snöa, 2 dagar tidigare. Några Eil-krigare syntes inte till. Men om de inte hade ändrat riktning, vilket alltid var möjligt, borde de dyka upp bland träden när som helst. Utan att vänta på Lans order drev männen ner lansarna med spetsen först i marken under snön, så att de snabbt kunde ta upp dem igen om det behövdes. De tog fram ryttarbågarna ur fodralen och la an pilar mot bågsträngarna, men spände dem inte. Det var bara nybörjare som trodde att de kunde hålla en båge spänd en längre stund. Län var den enda som inte bar någon pilbåge. Hans plikt var att leda striden, inte att välja måltavlor. Bågen var det vapen de flesta föredrog när de stred mot Eil, även om det var många sydlänningar som rynkade på näsan åt det. Emares och hans tairenska soldater skulle rida rakt in bland Eil-krigarna med sina lansar och svärd. Det fanns tillfällen då det inte fanns något annat sätt, men det var enfaldigt att förlora män i onödan innan man måste. Och i närstrid med Eil förlorade man män, så sant som att persikor var giftiga. Han var inte orolig för att Eil-krigarna skulle vika undan när de såg honom och hans soldater. De var inga galna kämpar, vad folk än sa, och när oddsen var för höga undvek de strid. Men 600 Eil skulle tycka att oddsen var helt på deras sida. Männen de skulle möta var färre än 400, även om de befann sig på högre mark. De skulle rusa till attack och mötas av en skur av pilar. Med en bra ryttarbåge kunde en skicklig skytt döda en man på 300 stegshåll och såra honom på 400. Det blev en lång stålkorridor för Eil att springa genom. Dessvärre hade de också sensträngade hornbågar, lika effektiva som ryttarbågarna. Det värsta skulle vara om Eil-styrkan stannade upp och besvarade skottlossningen. Då skulle båda sidor förlora män, oavsett hur snabbt Emares kom. Det bästa vore om Eil bestämde sig för att söka närstrid. Den som springer har ingen träffsäkerhet. Det skulle i varje fall vara bäst om inte Emares var sen. I så fall skulle Eil-krigarna kanske försöka ta flankerna, särskilt om de visste att de var förföljda, och det skulle vara som att sparka på ett getingbo. I vilket fall som helst skulle Lance samla sina lansiärer och rida ner när Amaris tog dem i ryggen. Det var i princip vad metoden med släggan och städet gick ut på. En styrka skulle hålla Ale på plats tills den andra slog till. Sen skulle båda gå in. En enkel taktik, men effektiv. Effektiv taktik var ofta enkel. Till och med de tjurskalliga Carhanierna hade lärt sig det nu. Medan åtskilliga Altaraner och Morandrier hade fått sätta livet till för att de vägrat att inse det. Grådasket skingrades allt mer av ljuset. Snart skulle solen titta upp över horisonten bakom dem och få dem att avteckna sig i siluett längs åskrönet. Vinden slet i Läns mantel. Men han gick in i Cody igen och ignorerade kölden. Han hörde Bokama och de andra männen i hans närhet andas. Längs raden trampade hästar otåligt i snön. En hök kretsade över den öppna marken, jagade efter ett byte längs skogsbrynet. Plötsligt vände höken och flög iväg. En bred kolonn av ejlkrigare, 20 man i bredd, dök upp bland träden och fortsatte ut på fältet i rask språngmarsch. Snön verkade inte sinka dem nämnvärt. De lyfte benen högt och rörde sig lika snabbt som de flesta skulle ha gjort på barmark. Län tog sin tubkikare ur läderfodralet som han hade fastknutet vid sadeln. Det var en bra kikare, gjorde Carhane, och när han satte det mässingsinfattade röret mot ögat var det som om ejlkrigarna, fortfarande en mil bort, tog ett skutt mot honom. De var långa män, många lika långa som han, och en del längre, klädda i rockar och smala byxor i olika nyanser av brunt och grått som avtecknade sig mot snön. Var och en hade en sjal virad om huvudet, och nedanför ögonen doldes ansiktet av en mörk slöja. En del kunde vara kvinnor, ibland stred Ales kvinnor tillsammans med männen, men de flesta var säkert män. Alla bar var sitt kort spjut redo i ena handen, och i den andra hade de en liten rund sköld av oxhud tillsammans med fler spjut. Bågarna bar de i fodral på ryggen. De kunde sätta sina spjut i dödligt arbete, och bågarna. Ejlkrigarna skulle ha måst vara blinda för att inte upptäcka de väntande ryttarna, men de fortsatte vidare utan att tveka. Kolonnen gled ut från skogspartiet som en stor orm och närmade sig åsen. Långt bort i väster hördes en trumpetstöt, uttunnad av avståndet, och sedan ännu en. För att ljuda så svagt måste de befinna sig nära floden, eller till och med på andra sidan. Ejlkrigarna fortsatte att strömma fram. En tredje trumpetstöt ljöd, långt borta. Sen en fjärde och en femte. Bland ejlkrigarna var det en del som vred på huvudena, tittade bakåt. Var det trumpeterna som drog till sig deras uppmärksamhet? Eller visste de att Amaris följde efter dem? Fler och fler ejl strömmade ut. Någon hade räknat alldeles fel, eller så hade den första ejlstyrkan fått förstärkning. Redan nu hade mer än 1000 kommit ut på slätten, och bakom dem kom fler. Län lät kikaren glida tillbaka ner i fodralet. Omfamna döden, muttrade Bokama. Hans röst lät som kallt stål, och Län hörde orden eka från andra gränslandsbor. Han nöjde sig med att tänka dem. Det räckte. Döden kom till alla förr eller senare, och sällan vid en tid eller plats där den var väntad. Det fanns förvisso män som dog i sina sängar, men Län hade vetat sedan barnsben att han inte skulle bli en av dem. Han blickade lugnt åt höger och vänster längs raden av män. Saldanerna och kandorierna höll naturligtvis stadigt sina poster. Men det gladde honom att ingen av domanierna heller visade några tecken på oro. Ingen såg sig över axeln efter en flyktväg. Han väntade sig för all del inte mindre av dem efter att ha stridit tillsammans med dem i mer än 2 år. Men han hyste alltid större tillit till män från gränslanden än till dem från andra platser. Gränslandsmän visste att man ibland måste fatta svåra beslut. De föddes med den insikten. Nu kom de sista älgkrigarna ut från träden. De var minst 2000 allt som allt, vilket ändrade allt och inget. 2000 älg skulle lätt kunna meja ner honom och hans män och sen ta hand om Emarus, om inte den svartes egen tur var med deras motståndare. Tanken på att retirera uppstod inte ens hos Lern. Om Emarus slog till utan att städet var på plats skulle tairenierna bli slaktade. Men om Lerns styrka förmådde hålla stånd tills Emarus kom fanns det en möjlighet för både släggen och städet att klara sig. Dessutom hade han gett sitt ord. Inte desto mindre ämnade han inte dö här förgäves eller spilla sina mäns liv utan nytta. Om Emarus inte hade hunnit fram när älgkrigarna kommit inom 200 stegs håll skulle han föra sin trupp från åsen och försöka rida runt älgstyrkan för att ansluta sig till tairenierna. Han drog svärdet ur skidan och höll det avspänt vid sidan. Det var bara ett svärd nu, utan några särskilda kännetecken. Det skulle aldrig mer bli någonting annat än ett svärd. Men i sig bar det hans förflutna och hans framtid. Nu skallade trumpeterna nästan utan uppehåll från väster. Plötsligt lyfte en av älgmännen i främsta ledet sitt spjut över huvudet och höll det där under tre steg. När han sänkte det igen gjorde kolonnen halt. De var gott och väl 500 steg från den låga åsen, långt utom skotthåll. Varför i ljusets namn stannade de nu? Så snart de slutat gå vände sig den bakre hälften av kolonnen om, så att de var vända mot skogspartiet. Var de bara försiktiga? Nej, det var säkrare att förutsätta att de var medvetna om Emarus. Han drog fram kikaren igen, nu med vänster hand, och studerade älgstyrkan. Männen i de främsta leden skuggade ögonen med händerna och spejade mot ryttarna på höjden. Lern förstod inte. I bästa fall kunde de urskilja mörka gestalter mot den uppgående solen. Kanske en hjälmprydnad här och där, inte mer än så. Det såg ut som om älgmännen pratade sinsemellan. En av dem i fronten lyfte plötsligt spjuthanden över huvudet och andra runt omkring gjorde likadant. Lern sänkte kikaren. Nu stod alla älgkrigarna vända framåt och alla höll var sitt spjut högt över huvudet. Han hade aldrig sett något liknande. Med en samfälld rörelse sänkte älgkrigarna spjuten igen och ropade ett enda ord. 2000 röster som hördes klart och tydligt över avståndet som skilde dem. De dränkte de avlägsna trumpetstötarna. An Alain. Lern utbytte en förundrad blick med Bokama. Det var ett ord på gamla språket, det tungomål som talats under sagornas ålder och århundradena före troll och krigen. Den bästa översättning Lern kunde åstadkomma var en man ensam. Men vad betydde det? Varför ropade Eil detta ord? De rör sig, muttrade Bokama. Det var sant, Eilkrigarna stod inte längre stilla. Men det var inte mot höjden de rörde sig. Istället hade kolonnen med beslöjade Eilkrigare vänt sig norrut. De hade snart fått upp farten igen. Och när väl kolonnens spets nått en god bit förbi åsen vred de av åt öster igen. Det ena vansinnigare än det andra. Det var inte fråga om ett flankangrepp, inte bara från ena sidan. De kanske är på väg tillbaka till älgöknen, ropade Canadrin. Han lät besviken. Andra röster hånade högljutt hans idé. Den allmänna uppfattningen var att Eil inte skulle försvinna förrän man dödat dem till sista man. Följer vi efter? Frågade Bokama tyst. Efter en liten stund skakade Lern på huvudet. Nej, vi ska leta upp först Tomanes och diskutera. Hövligt, släggor och städ, sa han. Han ville veta vad allt detta trumpetande hade handlat om också. Dagen hade fått en märklig början och han hade en känsla av att det skulle komma fler besynnerligheter innan den var över.